Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Har du en bra vibb när du är hemma i Lund?
Ja, men det, ja, absolut. Jag vet inte hur det är för dig, men speciellt på vår, alltså maj månad. När det är maj månad och jag är i Sverige, då vill jag bara vara i Lund. Och somrarna i Lund var ju väldigt speciella också, när stan töms på studenter. Och, så att det blev väldigt mycket nostalgi att komma till Lund.
Ja, tycker jag. Det kan vara lite jobbigt. Alltså jag tror det är lättare nu.
Ja, ju, det
jag
är
hade
10
år
det
när det nästan var jobbigt,
bra.
Bara jobbigt. Men det börjar väl lugna sig lite nu.
Frågan är om vi någonsin kommer att återkomma till den. Jag när någon slags dröm om det, men jag vet inte.
Ja, att du ska bli gammal i Lund.
Ja, men framförallt när jag fick barn så tänkte jag att det var ju väldigt fint att växa upp i Lund. Men hennes föräldrar kan också dö av uttråknad.
Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
Jag har tänkt mycket på Jason Diakites bok En droppe midnatt den här våren. Jason, kanske mer känd som artisten Timbuktu, han skriver i sin familjebiografi vad hans pappa lärde honom. Låt aldrig den vita mannen se dig på knä. Ge honom ingen anledning utöver din hudfärg som du ändå inte kan göra något åt att avfärda dig. Det här vill jag prata med Jason om och vad som hände på högstadieskolan i Lund där vi båda gick. Och sen lite senare ska vi kolla in det senaste från danska thrillerförfattaren Jussi Adler Olsen. Avdelning Q är tillbaka. Välkommen in, jag heter Lisa Tallroth. Hej Jason, du är KT.
Hej Lisa.
Välkommen till Pocketpodden.
Tack så mycket, tack för att jag får komma. Skitkul.
Ja, du sitter på ditt håll i Skåne och jag är i Stockholm. Ja. Men det tar vi oss över. Men du, den här våren nu i maj så hände det ju ännu en gång att en svart man i USA dog till följd av polisingripande och Black Lives Matter-rörelsen fick förnyad kraft. Den har ju funnits länge och det här hände liksom då och då. Men hur har dina tankar gått den här våren?
Ja, det är ju som du säger, det har hänt förut och den gamla sorgen och ilskan rivs upp igen helt enkelt. Rasism är en kumulativ upplevelse, det vill säga att jag minns ju och har tillgång till alla minnen och upplevelser och erfarenheter av rasism som jag har varit med om i mitt liv. Och på något sätt så hamnar allt det i samma känslomässiga avdelning i min kropp som är ganska stor, måste jag säga. Och när man ser ett så makabert mord som den här polismannen utsatte George Floyd för, så river det upp allt igen. Det är något speciellt som händer när jag ser den filmen. För jag ser också en del av mig i George Floyd och en del av min pappa och en del av mina fastrar och min farbror och mina kusiner. Det finns ett väldigt bra ord på Kosa, jag kan aldrig få till klicket, ett sydafrikanskt språk som heter Ubuntu. Jag lever genom dig. Det är ett av de första orden innan min bok börjar, för jag tycker det är ett så vackert begrepp. Alltså jag lever genom dig, och vad det gäller upplevelsen av att vara svart så stämmer Ubuntu så himla bra. Och jag blev väldigt, väldigt uppriven helt enkelt.
Men tror du att det händer någonting? Idag kan ju ett upplopp fara över världen med sån fart som nu då. Nu har vi ju även i Stockholm och i Sverige haft demonstrationer kring Black Lives Matter. Kommer vi minnas just den här våren när vi tittar tillbaka på hur liksom, kampen har förts? Eller är det här bara ännu en? Liksom?
Inga protester är glömda. Protesterna från 2013 och 2014 är inte glömda. Protesterna efter Michael Brown, eller Tamir Rice, eller Trayvon Martin, eller Sandra Bland, eller Philando Castile. Det är bara de som har hänt nu de senaste 6-7 åren. De här protesterna nu har varit så globalt omfattande. Det är från Australien till Nya Zeeland, England, Holland, Sverige, Norge, till och med Danmark. Och jag tror också att vi har sett förändring som har varit väldigt trögflytande tidigare. Ta exempelvis statyn av den brittiska slavhandlaren Edward Colston som revs och kastades ner i Bristols hamn. Detta är en staty som Bristolborna själva hade samlat in över 11 000 namn och protesterat i många år, försökt få denna statyn nerplockad. Och nu, i den här folkliga resningen, så rev folket det själva. Den svarta populationen i Bristol idag är, deras förfäder är just karibiska slavar. Så att en man som har sålt och dödat deras förfäder hyllas varje dag på en offentlig plats i deras stad är ju givetvis någonting som är ett pågående trauma för alla som lever i det. Så att den typen av förändring har vi sett ske nu. Och den har vi inte sett i så här omfattande förut.
Jag tänkt på din bok, En droppe midnatt. Mm. För där berättar du ju dels om ditt eget identitetssökande, om din familjs bakgrund. Båda dina föräldrar är ju amerikaner. Och de flyttade till Sverige och Lund för att studera som vuxna. Och din pappa är svart och din mamma är vit. Och i den här boken så går du på jakt efter din fars och din farfars rötter. Och du hamnar bland annat i den amerikanska södern, South Carolina. Mm. Men... Och så tänker jag på de här samtalen som du har med dina släktingar i Baltimore.
Ja.
Och ni diskuterar ju nästan en identisk händelse. Mm. Där var det ju ett annat sånt här dödsfall 2015 och upplopp. Väldigt dramatiska upplopp i Baltimore med vandalisering och bilbränder och fullt kaos. Och då skriver du i boken att dina släktingar här, att istället för vad du hade hoppats på, en diskussion om kampen för svartas rättigheter, så erbjöd de bara fördömanden. Har du till exempel pratat med dem den här våren, vad de tänker nu? Eller vad? Hur ska man förstå
det? Jag har faktiskt inte pratat med min farbror eller några av hans barn just nu, just av den anledningen. För jag är rädd att de kanske fortfarande är ganska fördömande. Min farbror är ju en entusiastisk Trump-anhängare.
Ja, och hur kommer det sig?
Det kommer sig av att min farbror helt enkelt har valt att tro på denne man. Jag beskriver det ju i boken, och när jag åker runt i min farbrors bil i Baltimore och ser den här staden med alla de övergivna husen och både vita och svarta tiggare vid rödljusen och plågat av fattigdom, tyngt och naggat och sliten stad. Och när min farbror säger, titta på det här stället vi lever i. Denna stan har styrts av demokrater så länge jag kan minnas. Och jag själv har varit demokrat i 42 år. Men nu har jag fått nog. Det kommer aldrig bli någon förändring. Jag har tappat förtroendet för demokraterna. Jag lägger mitt förtroende på denne man. Som förändringsagenten som jag tror i varje fall kan göra någon slags skillnad. Jag kan se var han kommer ifrån i det, även om jag personligen inte känner som honom. Men jag har heller inte levt med så konkreta påminnelser och levt i en så konkret fattigdom som min farbror och hans familj har i Baltimore.
I din familj är det inte så att det också liksom representerar lite det här som, om vi i ena lägret har Martin Luther King och i andra Malcolm X. Den ena vill vara mer konfrontativ och den andra vill vara mer förlåtande eller försonande i förhållande till de vitas övergrepp. Skär inte det där lite genom din släkt också?
Jo, absolut.
Förhållningssätten.
Det radikala, det reformistiska, det respektabla. Jag har lite av allt i mig från...
Så varför tycker du och gänget i Baltimore att det här är så, att de här upploppen är så fel?
Min farfar var ju likadan. Han var väldigt mycket en person som trodde på respektabilitet som bästa vägen för överlevnad som svart människa. Alltså att klä sig snyggt, ordentligt, sköta sig, inte lägga näsan i blöt, inte gå ut och protestera eller skandera, utan bara mind your own business och se till att sätta mat på bordet och ta hand om din familj, så att säga. Medan min farmor var radikal och liksom släppte ut håret och odlade en afro och gick i afrikanska kläder och tyckte att svarta skulle... Det fanns inget hopp för svarta människor i USA, att de gjorde bäst i att ta sig tillbaka till Afrika och så vidare. Så jag har både den radikala sidan och de respektabla finns i min pappa, och han har överfört det på mig i sin tur. Så jag kan tydligt märka hur jag bär bägge två. Jag vet att min farfar inte heller gick ut och protesterade när det var upplopp på hans tid. För de här upploppen, de är en del av den amerikanska berättelsen. Att det har gått i relativt jämna intervaller, så bubblar det över och folk får nog av förtrycket. Framförallt får folk nog av fattigdomen. Då bubblar det över. Det är en väldigt mänsklig reaktion.
Nej, men för jag tänker på de här diskussionerna du har med din pappa och med dina släktingar om vad som ska göras. Där din far, i alla fall, även om han har hela den här analysen klart för sig om det strukturella förtrycket och rasismen som har, jag menar, format hans liv väldigt mycket, absolut, verkar det som, så är han ju också väldigt tydlig med att när du ska skriva den här boken då, En droppe midnatt, så är han ganska skeptisk till det, och han vill framförallt inte bli framställd som ett offer.
Nej.
Eller egentligen att några svarta människor ska bli, nej, framställda som offer, förstår jag. Och det där är ändå liksom något man får fundera några varv på, hur man får ihop den där bilden.
Ja, han slits också mellan att inse att, eller inte att inse, men att önska så mycket att förändring sker. För min pappa är det väldigt tydligt, och för mig och för alla svarta och bruna människor, så har vi inget val. Det är en stor sorg och som ofta tar sig uttryck i ilska att vi lever i en rasistisk värld, så att säga. Men samtidigt så vill han ju som individ och att hans familj och han själv ska överleva. Att inte han eller jag eller någon annan ska ta onödiga risker, utsätta sig själv för fara, utesluta sig från att kanske kunna få jobb i framtiden och så vidare. Så det ingår ju i den här komplexa navigeringen av en värld som är strukturellt skapad för att gynna vitheten över svartheten. Och det må vara någonting som är oerhört orättvist, men samtidigt för individen, för min pappa, är det också så massivt att han inser att han själv kommer inte kunna förändra det, så han måste lära sig att navigera i det för att få ett drägligt liv. Så där är den inre konflikten i full gång mellan det här radikala och det respektabla, så att säga.
Ja, och han bestämmer sig ju också för att han måste lära dig det här. Mm. För du växer ju inte upp i Harlem eller i sydstaterna, utan i
Sverige. Ja,
inte
precis.
Så långt från mig faktiskt. Nej. Vi gick på samma skola till och med.
Exakt.
Så att vi, och det är ju liksom på många sätt, tror jag att liksom lilla Lund var en skyddad verkstad. Mm. Definitivt jämfört med Harlem.
Absolut.
En gissning.
Absolut.
Så jag tänker, men då bor ni där, och då vill ju ändå din pappa att du ska vara medveten om din hudfärg, och att det finns stora risker att du kommer behandlas illa på grund av den. Hade han kunnat låtsas som ingenting och ge, nej, dig en annan, alltså bara ta det för självklart?
Då hade han brustit i sitt föräldraskap om man inte hade lärt mig hur jag skulle navigera i denna värld. Att ge mig det sjökortet för att jag inte ska stöta på de här grunden, revorna och klipporna, så att säga, utan jag ska kunna försöka navigera och överleva. I slutet av dagen handlar det om överlevnad. Det är ju det som, alltså att skriva En droppe midnatt, det gav mig någonting som jag inte kunde drömma om att jag skulle få. En närhet till mitt sammanhang. Jag såg mig själv i sammanhanget av att inte bara vara en individ i en familj, men att tillhöra en hel linje av människor. Alla dessa förfäder, både på min mamma och pappas sidor, sida som alla har uppoffrat, haft mod och framförallt överlevt, som i sin tur har gjort mitt liv möjligt och som nu då har gjort min dotters liv möjligt. Och det blev liksom en väldigt stor och vacker tanke där jag också känner, tack vare att jag har suttit i mina förfäders berättelser och försökt erinra mig och tänkt mig in i och läst om hur det var på de olika tidpunkterna i världshistorien när de levde, att de är med mig. Så att min bok blev en hyllning av dem och en present framåt till de som följer efter oss, min dotter och förhoppningsvis hennes barn och så vidare. Och så
vad
vidare.
Tänker du att du behöver lära henne, din dotter? Hon är ju inte så många år.
Nej, hon är bara 2 år gammal.
Men vart efter, vad är det du tänker att du då, för att inte brista i ditt föräldraskap, som du sa, behöver lära henne?
Jag kommer säkert brista på alla möjliga håll, precis som mina föräldrar brast på alla möjliga håll. Men de gjorde det bästa utifrån de verktyg de hade tillgängligt.
Jo, men jag tänker just
men absolut.
Här hudfärg.
Ja, jag kommer behöva lära henne allting om hur världen fungerar. Och framförallt vill jag ge henne tidiga och tydliga upplevelser av att det definierande hos människor sitter inte i hudfärgen. Det sitter inte i kön eller religion eller någon typ av tillhörighet eller läggning. Och att hon får positiva upplevelser av vita människor, svarta människor, alla möjliga olika typer av människor. Att det finns många sätt att leva liv på.
Men tänker du att du behöver tala om för henne att hon möta fördomar?
Så här, ja, det kommer jag absolut prata med henne om hur världen funkar, hur den rasistiska strukturen ser ut, hur könsmaktsordningen ser ut. Hon är en liten flicka som kommer bli en kvinna. Hur rasmaktsordningen ser ut. Så att säga. Men titta bara på vår skola där vi gick, Lisa. Tunaskolan i Lund. Jag började där i klass 1. Jag kom från Östra Torn där det fanns barn och vuxna. Men där det bodde människor från hela världen. Det var många icke-europeiska studentfamiljer som bodde där. Så du hade mycket sydamerikaner som hade flytt från Sydamerika. Du hade människor från Östafrika och från Västafrika och några amerikaner och några från Karibien och en massa vita svenskar. Och det var ett område med sann mångfald, så att säga. Men jag gick i skolan från klass 1 på Tunaskolan. Där var alla barnen vita och kom mest från professorstan. Så var medel och över medelklass och överklassbarnen som gick där. Och där gick jag med dem. Och sen i klass 7, då kom alla barnen från Östra Torn och började på Tunaskolan.
Och då kom också jag.
Och då kom också du från Mårtenskolan, precis.
Och, ja.
och då blev Tunaskolan, så från klass 7 till 9 så fanns det en mycket bredare mångfald. För då hade du barn från olika samhällsklasser med olika bakgrund. Och då lär man sig i en tidig ålder att så här, det handlar inte om hur den här personen ser ut. Det handlar om, har vi kul ihop eller är den personen snäll mot mig? Sen kan den personen vara svart eller vit eller man eller kvinna. Men från klass 1 till 6 så var det inte så överhuvudtaget.
Alltså det är liksom skillnaden för dig. För jag när jag läste boken här och du skriver om åren på Tunaskolan så förstår jag det som att du har det rätt jobbigt där i låg- och mellanstadiet. Men när jag sen lär känna dig och vi ses i korridorerna på högstadiet, då uppfattar ju jag dig som en av de coola killarna.
Jo, men det förändrades mycket. För jag kände mig nog mest som en tönt. Även i
vi hade engelska ihop och du är ju helt såklart flytande. Inte bara på engelska utan dessutom på amerikansk engelska. Och jag minns tydligt när du garvade åt något fel jag gjorde.
Det var inte snällt, Lisa. Ja.
Nej, jag bara...
Så här,
det var min upplevelse.
Jo, men exakt. Och från 7:an så förändrades hela Tunaskolan för mig. Jag avskydde Tunaskolan från 1:an till 6:an. Och bråkade i princip med samma grupp pojkar varje dag som kallade mig rasistiska glåpord så fort de kände för det, så att säga. Och sen i 7:an så bara, då började liksom Claudio Bermejo som var liksom skolans allra coolaste kille som sprang snabbast i 60 meter, han var bäst på fotboll, bäst på handboll. Då fanns det någon som såg ut som jag som var en unisont hyllad hjälte, så att säga. Jag upptäckte hiphopen, jag hade börjat åka skateboard, men jag har också blivit äldre och fått lite mer vokabulär och så vidare. Däremot så var jag skadad av de här första 6 åren. Och jag blev ju en mobbare själv. Det var det jag trodde var rätt, eller det jag trodde jag behövde göra för att, ja, men liksom klara mig genom skoltiden. Så oerhört, oerhört fel. Sådana saker vill jag ju prata med min dotter om.
Utan att ta fokus från rasismen så var ju högstadietiden också en extremt sexistisk period. Alltså, för mig var det ju en helt vidrig tid. Det var ju när man när som helst kunde bli kallad hora. Det var ju någonting som sades utan att någon reagerade. För jag har ju funderat på det där, vad såg jag till exempel av rasism på Tunaskolan? Även om, för när jag kom in då i högstadiet så var det som du beskrev, det var rätt blandat. Och jag har ju verkligen tänkt, var man så jäkla blind eller inte tänkte på det? Men för mig var inte det någon, för mig var det mer de här, det fanns de som var liksom, det fanns gränslösa personer. Sen kunde de ha växt upp i villorna i professorstan, eller de kunde ha växt upp på Östra Torn. Det var ganska, alltså det var mer den.
Det handlar inte om hur de såg ut. Så att,
som stressade mig. Så kanske vi är många som fungerar.
Nej, men jag tror också att vi lärde oss den här kulturen av olika förtryck så tidigt. Säger ju mest någonting om hur skolan inte lyckades implementera en bättre kultur, utan bara släppte det ansvaret helt.
Men för hur ska man liksom då koppla ihop den här Black Lives Matter-rörelsen? För du är ju väldigt förankrad i USA såklart, med den familjebakgrunden, dina föräldrar amerikaner och så. Och ibland så tänker jag liksom att hela Sverige så identifierar sig väldigt starkt med USA. Men Black Lives Matter handlar ju om, det handlar ju om polisvåld eller rättsstatens sätt att förtrycka svarta. Vad tänker du är den liksom svenska taken eller relevansen för detta? Kan vi översätta Black Lives Matter till liksom precis svenskt samhälle och samma problem?
Självklart. Alltså, Mångkulturellt centrum publicerade en rapport som heter Afrofobirapporten 2014. Den beskriver väldigt tydligt och har vetenskapligt underbyggd data på hur förtrycket av svarta och bruna människor ser ut i Sverige. Att rasistiska strukturer existerar i Sverige är ingen nyhet för svarta eller bruna människor i Sverige. Så att Black Lives Matter är ju bara ett, det är en fras. Som det är så sorgligt att den behöver sägas 2020. Att behöva säga, vet ni vad, vi måste skrika att svarta liv betyder någonting. För annars hör ni inte oss. Och vi måste skrika det högt. Och om och om och om igen. För att våra upplevelser och erfarenheter säger att samhället inte tycker att svarta liv betyder lika mycket som andra liv. Och sen så i Sverige så tycker jag det också blev väldigt tydligt hur motståndet mot, alltså både fördömande och försöka trivialisera eller delegitimisera eller att antirasism är farligt för den svenska yttrandefriheten, alla möjliga villospår och rökridåer. Och så att det alltid gör det väldigt tydligt för mig att vi har vår väg att vandra med våra förtryckande och diskriminerande strukturer i detta landet. Holland har sina, England har sina, USA har sina. De har samma rötter, men de tar sig lite olika uttryck. Jag är inte i ett möte med en svensk polis, är inte jag rädd. Då fruktar jag aldrig för mitt liv. Och jag har blivit rasprofilerad av polisen i Lund, Malmö, Stockholm, Uppsala. Mer gånger än vad jag kan räkna.
Vad menar du med det?
Rasprofilerad är alltså att du misstänkliggörs på grund av din hudfärg.
Och hur vet du att det är det?
Men det har jag inget bevis på. Men efter tillräckligt många gånger, när man inte har gjort någonting fel och blir stoppad av polisen för att de vill kolla att man inte har gjort någonting fel. Om man vet till exempel om min vita kompis hade kört bilen, då hade vi inte blivit stoppade. För min vita kompis har aldrig blivit stoppad av polisen. Men jag har blivit det varje gång. Alltså att rasprofilering händer i Sverige. Det händer i alla länder. Fråga någon som bär slöja om de någonsin har blivit profilerade. Eller något butiksbiträde som har gått efter dem i en butik kanske någon gång. Detta är en verklighet för, alltså, det är ju det att igen behöva sitta och övertyga att rasism existerar, känner jag, är mindre intressant för mig. För att det är så tydligt att det gör det. Och det är så tydligt att de här frågorna, att det här omkvädet Black Lives Matter behöver sägas även här. Nej, det betyder inte exakt samma sak som i USA. Men det kommer från samma ställe, det kommer från samma upplevelser. Men som tar sig lite olika uttryck.
Mm. Jo, men de där erfarenheterna är ju, behöver man ju lite få klart för sig.
Alltså... Om man tittar på hur framgångsrik kampen för jämlikhet mellan könen har varit i Sverige, så är det ju väldigt hoppingivande.
Du läser mycket, förstår jag.
Det går i perioder. Faktiskt har pandemin varit min sämsta läsperiod på många år.
Vad har du gjort istället? Du har skrivit...
Jag har skrivit ganska mycket. Det blev intressant det här med pandemin, vilken... Effekten av att det bara skalade bort alla ens yttre lager upplevde jag det som. Alla möten och alla livespelningar och allt sånt försvann. Så att jag lite gick tillbaka till min kärna och vem är jag i kärnan? Är jag en rappare? Så jag har skrivit mycket raptext. Jag har skrivit lite annan text och jag har börjat spela in en podd med min vän Marcus Samuelsson. Han bor i Harlem och jag bor här. Marcus är kock och driver flera restauranger och pandemin har varit väldigt svår för honom rent... Utifrån hans business men också hans familj. Och ett tag var ju New York det stället i världen med högst koncentration av coronasmittade människor. Och jättemånga dödsfall och så vidare. Vi ser att podden handlar om våra liv och världsläget. Och just nu har det ju varit väldigt mycket Black Lives Matter eftersom det är någonting som ligger nära våra hjärtan av förklarliga skäl. Så jag har gjort lite allt möjligt, men tyvärr har jag inte läst så mycket som jag önskar.
Jag tänkte ändå kolla med dig om man känner att man behöver fundera mer på de här sakerna och är intresserad av det. Oavsett om man är svart eller vit eller vilken ingång man har. Så din bok är ju ett svinbra boktips här, En droppe midnatt. Men jag tänkte om du ville sådär på rak arm daska upp något tips.
Till exempel skulle jag tipsa om Amat Levins bok Slumpens barn. Det är ju inte så många svarta människor i Sverige som har skrivit böcker, men de börjar bli fler och fler. Och Amat är en av de senaste att göra det. Amat Levin driver också ett väldigt bra Instagramkonto som heter Svart historia, som är väldigt folkbildande. Sen skulle jag vilja tipsa om en bok som är en av de allra bästa skrivna i modern tid just på det här ämnet. Hur rasismen känns för de som är utsatta för den. Och det är en bok av Ta-Nehisi Coates som är en amerikansk journalist och författare. Den heter Between the World and Me. Jag vet att den finns översatt på svenska. Och att, men Between the World and Me heter den i varje fall på engelska. Men finns i svenska översättning. Den är fantastisk.
Och var det inte så att En droppe midnatt, du har varit över och pratat om den i USA?
Mm, det här, den kom ut... 1 mars i år, så precis när pandemin höll på att brisera. Det är ganska intressant. Ja, i USA finns ju en väldigt hög medvetandegrad kring de här frågorna. Och såklart en mycket högre medvetandegrad kring sin egen historia. Även fast det också finns en utbredd blindhet kring den. Jag skrev ju boken på svenska för en svensk publik. Och jag visste att jag skulle behöva kontextualisera ganska mycket för att... Jag antog att det eventuellt kunde vara första gången för vissa läsare att konfronteras med de här tankegångarna. Medan i USA finns det ju så oerhört mycket böcker kring dessa frågor, så att säga. Det som ändå förvånade mig är att det är fortfarande många som för första gången konfronteras med de här frågorna.
Vita amerikaner alltså?
Ja, det har varit många vita amerikanska kvinnor. Folk i min mammas ålder och väl yngre... Som har skrivit till mig och skrivit jättefina kommentarer. Men även svarta amerikaner. Men som är med sådär. Jag, för dem tror jag det speciella med min bok är just att det också. Att det är en amerikansk berättelse. Men den också innehåller det här exotiska elementet av Sverige. Det är ju många som inte har någon egentligen större uppfattning om Sverige. Så det tycker jag är ganska häftigt också att få prata med amerikaner om Sverige. Och att de, nu har ju Sverige, tack vare corona, seglat upp och blivit ett land som det skrivs om i världens alla tidningar, så att säga. Ja. På gott
och
ont.
Och det låter ju i boken som att ni håller på med någon film också.
Min gode vän Simon Klase håller på med en dokumentärfilm om detta. Han var ju med mig. Min pappa ville inte åka med mig till South Carolina och jag vågade faktiskt inte åka själv. Då när jag skulle åka till Allendale, den här lilla staden i South Carolinas inland där tiden har stått still. Så ville jag ju först åka med min far, men min far ville inte. Och då sa min kompis Simme att ja, men jag hänger med dig. Och han är dokumentärfilmare, så han har filmat mycket av den här upptäcktsresan och undersökningsresan som jag var på i South Carolina, i Baltimore, i Harlem. Och nu håller han på att sätta ihop det till en lite större dokumentärberättelse om min pappas liv och om mitt.
Den ser framåt, men boken är alltid bäst, som vi brukar säga.
Ja, så är det ju absolut.
Så att En droppe midnatt heter alltså Jason Diakites bok. Tusen tack, Jason.
Tack, Lisa.
Pocketpodden.
En av Danmarks stora thrillerförfattare heter Jussi Adler Olsen, välkänd också för svenska läsare. Nu kommer en ny pocket här i sommar. Den heter Offer 2117 och det är den här avdelning Q som man har skrivit om tidigare som vi får följa återigen. Och jag läste att Berlingske, den stora danska tidningen, tyckte det här var den bästa i serien om just avdelning Q. Anneli Eriksson, redaktör på Bonnierförlagen. Den här avdelning Q, vad håller de på med?
Avdelning Q befinner sig i Köpenhamn hos polisen och de ska lösa gamla fall. Och där finns kommissarie Karl Mörk, Assad som också är kommissarie och sekreteraren Rose. Det är de som är kärnan i den här gruppen.
En cold case-grupp låter det som.
Ja. Det börjar med en spansk journalist som åker till Cypern där han ska skriva om en flyktingbåt som har kapsejsat. En av de drunknande är en äldre kvinna som skiljer sig lite från mängden. Han fotograferar henne och tänker att det här ska bli en bra story. Men det visar sig snart när han kommer tillbaka till Spanien att kvinnan har blivit mördad och att det är flera andra tidningar som redan har börjat nysta i det här. Ungefär samtidigt i Köpenhamn så är det en medarbetare på avdelning Q, inte en av de viktiga kan man säga, inte Karl, Assad eller Rose som vi har fått följa alla delar, utan det är en i deras närhet som avlider plötsligt. Och Assad och Karl och Rose blir inkopplade i det här dödsfallet och det visar sig också att Assad har kopplingar till den här kvinnan som har drunknat på Cypern. Och det här sätter igång en jakt på mördare och terrorister ute i Europa och Mellanöstern. Det blir väldigt spännande.
Så det är en bladvändare och det låter som att det är en ganska mycket samtidsberättelse också med migration och terrorism.
Precis, Adler Olsen är väldigt bra på det att skriva om de här samtidsfrågorna och här handlar det mycket om flyktingsituationen. Och han berättar det utifrån flera olika berättare. Det blir verkligen ett driv i historien.
Jussi Adler Olsen alltså, och den här senaste delen nu aktuell som pocket heter Offer 2117. Tusen tack, Anneli Eriksson.
Tack.
Den vedervärdiga jakten på bekräftelse ska det handla om nästa vecka här i Pocketpodden. För den är brutalt och befriande skildrad av Sofia Rönnopessa i romanen Männen i mitt liv. Och vilka de där männen egentligen är, det ska vi prata om nästa vecka när Sofia kommer hit. Lyssna på det. Tills dess, följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Pallot. Hejdå!
Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Bonnierförlagen.